Tre fjärdedelar av de svarande finlandssvenskarna tycker att svenskans ställning är dålig eller mycket dålig i Finland. Det visar tankesmedjan Agendas enkät som publicerades i förra veckan. Vad beror det här på och vad kan göras för att förbättra den här situationen? Det är temat för dagens Slaget efter 12. Mitt namn är Filip Sten och gäster i Slaget idag är studerande Rika Arnos. Välkommen.
Hej, tack.
Läraren i historia, samhällslära och filosofi Anders Fransén. Välkommen.
Tack ska du ha.
Och sociologen och forskaren Kjell Herberts. Välkommen.
Tack.
Kjell Herberts, det är du som har analyserat den här enkäten och du har gett din rapport titeln som att åka rulltrappa åt fel håll. Det här kräver kanske en liten förklaring. Vad menas med det här uttrycket?
No, egentligen härstammar det här uttrycket från en språksociolog, en språkplanerare från Barcelona i Spanien. Det är Miguel Strubel som på en fråga vid en konferens att hur är det ställt med minoritetsspråken i Europa? Så sa han att det är nog bekymmersamt, därför att det är som att gå en rulltrappa åt fel håll. Språkpolitik kan aldrig stanna upp. Man måste gå mot strömmen, man måste hela tiden liksom våga vara djärv och springa mot strömmen och parera, för att annars går det bakåt. Och det där tycker jag stämmer väldigt väl överens också, att tillhöra en minoritet. Då kan inte man flyta med strömmen, utan vill man ha sin identitet kvar så gäller det att gå motströms, och därav denna något provocerande och kanske också gåtfulla rubrik på min rapport.
Anders Fransén, åker vi rulltrappa åt fel håll? Är det en kamp mot väderkvarnar som vi för här?
Nej, inte vet jag riktigt det. Ser jag på min egen erfarenhet i skolvärlden, jag jobbar ju då främst med unga, och om man ser på Herberts rapport så är det ju kanske de unga som är mest positiva till situationen i Finland sist och slutligen. Jag undervisar en hel del på IB och där lever vi ju i en flerspråkig miljö, och där tycker jag att de unga interagerar med varandra utan några som helst problem, oavsett vad de har för språklig bakgrund. Så att det skulle jag kanske inte säga, att det är inte en kamp mot väderkvarnarna, absolut inte. Men jag håller helt med det som Herbert säger, med att det är som att åka rulltrappa. Man är ständigt tvungen som minoritet att bevaka sina intressen på ett sätt eller annat.
Rika Arnos, du är studerande i Vasa, men du har helt finskspråkig bakgrund hemma från Tammerfors.
Det är faktiskt så.
Hur ser du på svenskans situation i Finland?
Först av allt, efter att ha läst den här rapporten, och det är jätteoroväckande att höra hur dina erfarenheter ni svenskspråkiga har. Men att själv har jag kanske inte märkt det här saken på samma sätt, vilket kan bero på att på så sätt är jag har det här
privilegiet.
Privilegiet, precis. Jag har det här privilegiet att jag också kan finska språket, och jag kan det väldigt väl. Så, men bland unga känns det att det finns en stark intresse för språk.
Mm. Du Anders, du sa här att de unga är mindre oroade, men faktiskt då det gällde Österbotten så var trenden lite annorlunda. Där var det väl uttryckligen så att de unga var mer oroade än de äldre över svenskans utveckling.
Ja, och det handlar ju om att man är rädd för förändringar. I Österbotten så fungerar tvåspråkigheten och enspråkigheten, den svenska enspråkigheten, tämligen väl. Och man är van med det och tycker att det är ganska odramatiskt att språken möts. Men då de stora reformer som är på gång och så vidare, så man är oroad, också unga är oroade över att strukturella förändringar slår sönder strukturer som uppmuntrar tvåspråkighet, och det är där den här pessimismen kommer in.
Mm.
Nej, jag håller helt med, det är en riktigt bra tanke det där, att det är de här strukturerna så som jag ser det, och vi diskuterar ju det med jämna mellanrum i vårt kollegium också, den här oroväckande trenden att man till exempel åker iväg till Sverige och utbildar sig där, och då är ju risken jättestor förstås att man blir kvar i utlandet och inte kommer tillbaka till Finland. Där ser jag det som ett grymt problem i förlängningen, om man tänker till exempel framförallt kanske de här juridiska institutionerna som har varit i fokus här också i andra sammanhang. För att om inte man har till exempel de som pratar modersmålet svenska som är då anställda inom sådana institutioner, så är det verkligen svårt att bevaka intressena. Så där ser jag faktiskt en stor problematik.
Men du talar här om pessimism. Det är väl just det handlar om egentligen. Att det börjar vara en sån där pessimism kring den här saken som breder ur sig. Hur skadligt är det?
Det är klart att det inte är bra, men jag tror att vi ska tolka den här rapporten utgående från det faktum att redan i början på 2000-talet, jag tror att 2005, så ställde vi i våra enkäter då, barometern, lite frågor kring språkklimat, därför att då diskuterar man svenskans ställning genom skolsvenskan. Men det var en fråga som också upprörde många finlandssvenskar, och det kom en hel del negativa attityder fram då också. Men då var det så att man hade distans till denna diskussion. Det var inte någonting som man hade berörts av i hemmiljö, i närmiljön, inom kommunalpolitiken, utan det var en nationell fråga och en fråga i framförallt finsk, kanske eftermiddagspress. Idag har vi en helt annan situation där vi har sociala medier. Det är legitimt att tycka idag. Man får tycka vad som helst. De här kunskaperna värdesätts inte lika högt som just det här subjektiva tyckandet. Och det påverkar också samhällsdebatten överlag. Att man kan uttrycka och ifrågasätta nästan vad som helst. Samtidigt som då också finlandssvenskar, liksom all andra minoriteter, har blivit lite mera lyhörda och inte tolererar vad som helst. Och därav tror jag det här massiva exemplen på situationer där man har känt sig diskriminerad eller påhoppad som svensktalande i Finland. Och vi ska sätta det i det perspektivet. Jag tror inte att språkklimatet nödvändigtvis har blivit betydligt besvärligare eller sämre, men jag tror att uttrycksformerna och lyhördheten är en helt annan nu än för 10-15 år sedan.
Så det är liksom att det här, som vi pratade tidigare, det här ändorna, stora majoriteten tycker att det är bra med tvåspråkigheten, att bra att alla får betjäning på sitt modersmål och så vidare. Men sen finns det de här två ändorna, de som tycker att bort med pack och rotsin och så vidare.
Precis.
Och sen får majoriteten den här bilden att okej, att de flesta tycker att det är inte alls bra med pack och rotsin.
För jag tror att det finns, precis som du säger, en stor majoritet, tyst majoritet i Finland som tycker att det är helt okej med två språk. Kanske om man börjar tvinga på det här språket, och då blir det lite andra attityder.
Ja,
men tvåspråkigheten är en del av Finland, punkt. Men där finns det där, pracka inte den på mig, då finns det ett visst motstånd.
Jag skulle önska att man skulle se den, att det är inget måste. Nej. Utan att man skulle se alla de här möjligheterna som språkkunskaper ger. Att inte vet jag, hur kan man nå det med hjälp av samarbete mellan skolorna eller det är någon annans problem kanske att lösa.
Men det som jag tänker här, baserat på egna erfarenheter under det här senaste året, jag har varit på en rad arbetsresor och även några privata resor, och jag har faktiskt vid flera tillfällen blivit positivt överraskad. För det har varit så att till exempel i receptioner och på restauranger, så jag har nu förvana att alltid börja på svenska. Och kanske på något vis ändå föreställt mig att det kommer så att säga en ursäktande kommentar, att men kan jag vänligen byta till finska? Men nej, så har inte varit faktiskt, utan till exempel i Jyväskylä här, när jag var på en projektresa för ungefär en månad sedan, så där pratade vi då svenska i restaurangen och i receptionen, och det var inga som helst problem alls. Sen en annan sak som jag tycker är jättepositivt är om man börjar se på vad som händer på TV till exempel. Det är väl inte så många som ser på TV nu mer, det är bara sociala medier som gäller, men i alla fall så jag brukar ibland ha på TV, och det som jag har märkt är att ser man till exempel på The Voice, så där pratar de ju svenska med de artister som har svenska som modersmål, om de här personerna i juryn kan svenska, annars så ursäktar de sig vanligen och byter till engelska till exempel. Det tycker jag är liksom ett sätt att lyfta upp den här svenskans existens och bejaka att det är en rikedom, att det är ingenting man bara så att säga ska se förbi och välja att ignorera. Fenjas reklam som nu rullar på, tror jag det är MTV3, där är det två ganska unga kvinnor som pratar svenska sinsemellan. Så där är också ett annat exempel på hur svenskan så att säga har en ganska framstående ställning även i finskspråkiga sammanhang, tycker jag.
Personligen, no, det känns att åtminstone finskspråkiga unga som jag har mött så fattar det här väldigt väl och det är medvetna om hur mycket nytta man kan ha av att kunna språk. Ja, till exempel alltid när jag har berättat till mina finskspråkiga bekanta att jag studerar på svenska språket, den första reaktionen är alltid att va? Okej, alltså va? Sen kommer det här, du kanske har några svenskspråkiga släktingar eller någonting? Och svarar, nej, det har jag inte. Och sen kommer det här tystnaden och de säger, oj, jag skulle också vilja kunna svenska så bra. Mm. Och det går alltid så här. Tre stegstrappan.
Ni talar här om de här olika ytterligheterna i den här diskussionen, men att den tysta majoriteten är förhållandevis positivt inställd till svenskan i Finland. Vad beror det på att den tysta majoriteten är så tyst då?
Men det har väl ingen orsak att stiga upp. Jag tror att det är våra politiska ledare som borde vara tydligare i sitt budskap. Tidigare hade vi inom så gott som alla tvåspråkiga partier faktiskt politiska ledare som stod upp och tog en kamp för svenskan. Den där kampen och de där signalerna tycker jag har uteblivit allt oftare. Men jag menar om vår politiska ledning visar att tvåspråkigheten är någonting helt naturligt och ett måste för Finland, så då tror jag också att den stora massan kanske tar till orda på ett annat sätt.
Sen tror jag faktiskt att de här sociala medierna behöver vägas in i den här ekvationen också. Ja. För att de unga, framförallt, så tycker jag att om man börjar se vilka språk de pratar, så jag tycker kanske att de snarare pratar språk än jämställdhet, framtid och klimat. Och sen spelar det ingen större roll vilken så att säga språklig bakgrund man har, utan man enas kring vissa värden. Men där tror jag att man har samlats just kring olika plattformar, sociala medier, är kanske den absolut mest smidiga, medan så att säga gamla medier, TV, internet, mailväxling, brevväxling eller vad man sen nu drar det till. Det blir liksom ett lite för stort steg, tror jag, idag. Att kanske det är också därför som majoriteten är tyst. Men i viss mån så finns det en uppluckring där. Framförallt bland unga som är på sociala medier. Det är mycket lättare där att kasta ut en tanke och så bygger man kring den.
Men kan hända att man vågar inte heller ta ställning till saken. Att man, den här stora tysta majoriteten, tänker att jag vet inte tillräckligt om saken. Och det är faktiskt så. Majoriteten vet inte hur det är att leva som en minoritet i finländska samhälle. Och minoriteten kanske inte vet hur det är att leva som majoritetsrepresentant. Sen blir man tyst. För att ändå det kan finnas någon som börjar känna sig illa till mods. Inte vet jag. Men.
Och det är kanske inte så viktig fråga för flerparten heller. Mm. Och där är minoritetsperspektiv så är det en viktig fråga, men för majoritet så är det här en liten fråga bland många andra.
Precis.
Men hur ska man då gå tillväga för att bedriva språkpolitik? Eller låt mig omformulera. Hur den språkpolitik är det som borde bedrivas för svenskan i det här landet? Hur ihärdiga ska vi finlandssvenskar vara?
Inom allt beslutsfattande är det förstås viktigt att man inte bara hänvisar till språklagen, utan att språklagen och dess anda följs upp också med konkreta handlingsprogram. Där har vi varit lite för godtrogna i vårt land och letat på språklagen, men den ska ju följas upp. Och med sån här språkplanering, det är väldigt viktigt. Sen tror jag nog också att enskilda medborgare som tycker det är viktigt med tvåspråkighet och att svenskan ska överleva har nog ett ganska stort ansvar också. Att vi inte följer medströms och kanske liksom väldigt lätt, i synnerhet i miljöer där man kan finska väldigt väl. Så fort det kommer en finskspråkig, även tvåspråkiga finnar kommer in i bilden så byter man språk till finska av någon sorts lojalitet. Vad säger du om det? Jag tycker att det är väldigt viktigt det där att språken kunde liksom mötas på samma villkor.
Och det skulle vara jätteviktigt. Nå, personligen har jag börjat göra så att alltid när någon svenskspråkig börjar prata med finska för att ta mig i beaktande. Så jag bara fortsätter prata svenska. Ibland händer det att jag tappar mina ord och kan inte säga någonting som jag vill. Och ni svenskspråkiga säger, nå men, säg det på finska, det är helt okej, jag förstår. Men jag vill inte göra det, för jag har fattat beslut att nu försöker jag klara mig med svenska språket.
Och attityden är alla gånger viktigare än det här med språkriktighet.
Precis.
Anders Fransén.
Ja, det man kan tillägga till den där goda diskussionen är väl kanske det här begreppet tvåspråkighet. Det är ju problematiskt i sig. Som jag ser själva begreppet, så när man så att säga begränsar sig till tvåspråkighet och inte flerspråkighet, så blir det alltid ett språk som är det andra språket. Alltså man får en tydlig hierarki. Medan en flerspråkighet kanske så att säga är mjukare i den bemärkelsen och antyder en mera positiv attityd gentemot språk och kulturer i största allmänhet. Men man kan ju vidga hela det här perspektivet och tänka sig att språk och kulturförståelse i största allmänhet är ju enormt viktigt för integrationen av till exempel nyfinländare också. Där har vi ju även en annan minoritet som så att säga ska tas med i bilden oavsett om de har då svenska eller finska som sina språk.
Du har helt rätt där, för att jag har själv hävdat att vi måste sluta tala om tvåspråkighet, tala om flerspråkighet. För om vi driver det här med tvåspråkighet för långt, då exkluderar vi något språk. Och ibland är det dessvärre svenskan till engelskans fördel. När vi pratade tidigare om tvåspråkighet här så tänkte jag nog bara relationerna endast mellan finskt och svenskt. Men det är helt riktigt det här att vi borde tala mer om flerspråkighet och också inkludera andra språk.
Det behövs en sån omfattande helhetsbild av det här, hela situationen. Mm. Och det är inte alltid lätt att förstå hur bred variation vi har här i Finland. Att det Precis. Finns tvåspråkiga personer som kanske kan finska bättre eller svenska bättre. Och de här som enbart kan ett språk. Nå, som ung speciallärarstuderande tycker jag förstås att man borde satsa på de unga. Satsa på barn som studerar i svenskspråkiga eller finskspråkiga eller tvåspråkiga skolor. Och det här samarbete mellan skolor, det är någonting som jag skulle önska att skulle finnas mer. Att barn skulle redan från tidig ålder se att hej, det finns en stor variation av språkliga bakgrund och hur kan vi dra nytta av det här?
Vi har varit inne en hel del på det här med attityder och föreställningar. Och jag kollade faktiskt Pohjalainen igår. Och där fanns en artikel av en Jari Jurkka. Jag börjar nu inte redogöra desto mer för innehållet. Men så där kortfattat så framgick det den här artikeln att det finns liksom en attityd bland finskspråkiga att man kanske... Man vågar helt enkelt inte söka sig till Vasa och jobba i Vasa för att det finns ingen möjlighet att klara sig på finska i Vasa. Det nämns bland annat till exempel att det finns ungefär 2700 arbetslösa och det finns närmare 3200 jobb. Så det finns alltså fler jobb än det finns arbetslösa, vilket då skribenten i det här fallet använder som ett argument för att det helt enkelt finns personer som inte vågar söka de där jobben som nu finns. Det som jag tycker är jättepositivt i den här artikeln, trots att den kanske till en början upplevs lite som negativ, kanske till och med lite språkantagonistisk, så är faktiskt att Jurkka då avrunda med att säga att det som Vasa har och som många så att säga kanske då i inner Finland i områden där man inte kommer i daglig kontakt med svenskan. Det som Vasa har är helt enkelt en internationell profilering och så att säga en flerspråkig miljö. Att det handlar i det här fallet nu enbart om en föreställning som inte stämmer överens med fakta.
Det är många studerande som har kommit till Vasa universitet och med inställningen också. Sen har de märkt att svenskarna är minoritet här, men man kan leva på två språk i den här staden och bara det är en stor upplevelse för dem.
Precis, åtminstone för mig. Det var en stor upplevelse att komma fram till Tammerfors. Det finns ju svenskspråkiga personer där, men inte stöter man på att mestadels pratar man finska där.
Givetvis.
Ja. Ja. Och sen kommer man hit. Och jag tyckte att det var underbart, men det är bara jag som älskar språk. Men för mig kändes det bara bra att se att här får personer vara som det är. Men efter att ha pratat med mina svenskspråkiga vänner har jag fått höra att det kanske inte är egentligen så att det finns fördomar.
Men om vi ändå återgår till den här rapporten här, så är det ju trots det en klar majoritet av finlandssvenskarna i den här undersökningen som anser att svenskans ställning är dålig eller mycket dålig. Och det handlar ju då förstås om subjektiva åsikter. Men objektivt, vad har blivit sämre om vi kan försöka oss på en sådan analys här?
Objektivt sett så bara en sån sak som lärare i historia till exempel, så det som gäller för tillfället på gymnasienivå är ju att svenska tiden är valbar. Det är ju ingen kurs som man nödvändigtvis så att säga behöver ha med sig under gymnasietiden. Överlag är ju historieämnet alldeles för fragmenterat idag för att man ska få någon helhetsuppfattning om varken det ena eller det andra. Men där är ju ett klart och tydligt urval. Finlands historia börjar 1809, om ens då. Det känns nog idag som att den håller på att flyttas fram nästan till det där förryskningstiden och så vidare och så bortåt. Alltså historien får ge vika för samhällsläran i skolan. Men där är nu en konkret sak, och den där har man ju stridit kring i mer än ett decennium redan. Att den här svenska historien skulle vara en obligatorisk del av historieundervisningen.
Sen handlar det nog om reformer man har sett i praktiken. När det ska vara stora BB, stora sjukhus, stora polisdistrikt, häradsrätterna och centralsjukhus och så vidare. Det är en trend man upplever det här, att de små enheter som har fungerat lite här och var i svensk Finland plockas bort och urbaniseras. Och det blir långt till dessa institutioner, och den svenska servicen kan inte garanteras. Så det är nog reellt det också. Liksom, lägg då där till att det finns inte politiker i den här regeringen i alla fall som har liksom sett till att de här tvåspråkiga strukturerna skulle bevaras. Mm. Så vi har nog att göra att det är en avspegling av den samhällsdebatt vi har haft. Lägg där till att det finns väldigt mycket i den här rapporten, väldigt mycket erfarenheter från arbetsplatser och på det viset. Men jag tror att just det här med attityden, hur det ska bli i framtiden, nog handlar om att man avläser de reformer och följderna av de reformer som det här samhället går igenom just nu.
Men de här reformerna som du talar om, de är ju inte på något vis begränsade till svensk Finland och det var man från regeringshåll har sagt är ju att de språkliga rättigheterna ska utredas och beaktas och så vidare. Då handlar det ju i princip om att regeringen då säger att, no, att ungefär karikerat samma på svenska.
Ja.
Är det ungefär det som vi vill ha? En del av den här diskussionen brukar ju också handla om att vi svenskspråkiga inte kräver, ska vi säga, någonting utöver det som de finskspråkiga har.
Jag kan inte kanske riktigt svara på den där frågan, men en tanke som...
Det var
som,
kanske mer ett filosofiskt...
Filosofiskt, ja. No, vad det nu sen var i alla fall. Men i det här fallet nu så en tanke som jag fick för mig här nu, som kanske också behöver lyftas fram i och med att vi har pratat om det här med grundlagsutskottet och så vidare. Och det kanske i viss mån korrelerar med den där filosofiska utläggningen. Om man ser på grundlagsutskottet så är det ju faktiskt så att det räcker med enkel majoritet. Vilket betyder att det är inte alltså nödvändigtvis så att det måste vara enhälligt för att grundlagsutskottet ska låta klubban falla, och så konstaterar vi att samma på svenska. Utan om man tänker då att de regeringspartier som så att säga för en viss politik sitter med i utskottet och de utgör då 50% av utskottet, så är saken klar.
Och just för att det här språkliga variationen, det blir mer och mer färggrann så att säga, att vi får hela tiden, det blir nya människogrupper, att Finland blir mer just internationell så att säga, att så det krävs en viss tolerans, att jag tycker att vi finländare borde på något sätt lära oss beakta det här variationen som finns. Och just, inte ens tolerera utan acceptera också.
Men det intressanta är ju att Finland är ju världens lyckligaste land. Precis. Och där finns tolerans och generositet som två av indikatorerna i detta. Men, och det är ju ganska spännande. Liksom, att, men det liksom fungerar inte överallt.
Det här ideologin är inte samma sak som det som faktiskt görs.
Mm. En bärande princip i språkpolitiken som har bedrivits de senaste tiotal åren har ju varit det som kallas den taxelska paradoxen, det vill säga att tvåspråkighet leder till enspråkighet. Gäller det här fortfarande då? Kan vi fortsätta som finlandssvenskar att hålla fast vid det? I ett samhälle som det där nu handlar om fler än två språk också?
Nu där pratar vi ju igen om tvåspråkighet. Det vill säga vi har också det andra språket som jag var inne på tidigare. Att något språk blir tvunget att ge vika för det där främsta språket. Så man kanske borde så att säga börja med att diskutera huruvida den där flerspråkigheten som vi var inne på ska ersätta den där tvåspråkigheten som fenomen. Men det som jag ser det så här nu, utan att desto mer gå in på den taxelska paradoxen, är ju helt enkelt det att för mig som del av utbildningen då som en viktig samhällsinstitution, så jag ser det verkligen så att skolan har ett jätteviktigt uppdrag i att stärka modersmålet. Och det gäller liksom oavsett om det är finska eller svenska. Och det gäller över ämnesgränserna också. Men sen har skolan också en jätteviktig funktion i att fostra till att våga så att säga ta kontakt. Att vara mera undersökande och nyfiken i sin orientering. Men jag är inte för att man så att säga går in för att på något vis blurra ihop allting. Att det är okej att prata precis vad som helst, när som helst och med vem som helst. Utan jag åtminstone i min undervisning och i min pedagogiska övertygelse går jag in för den linjen att svenska och det ska göras så att säga på ett sådant sätt att det stärker också identiteten.
Man ska diskutera istället för att bråka hela tiden.
Sen tror jag att tvåspråkigt samhälle så finns det institutioner där språket är mycket mer än kommunikation, där språk är kultur. Det gäller utbildning, det gäller media, det gäller kulturen och mycket annat. Och där tror jag att det är till fördel om man kan upprätthålla enspråkiga institutioner. Sen när det gäller samhällsservice och så vidare så går det inte att driva det här för långt, utan där måste vi våga tro och satsa på en fungerande tvåspråkighet. Behöver inte vara så att alla är tvåspråkiga eller att man ger tvåspråkig service överallt, men att man planerar in det så att man uppmuntrar tvåspråkighet. Många gånger finns det beredskap för en tvåspråkighet som aldrig utnyttjas, och därför är det nog väldigt viktigt också på alla arbetsplatser eller där man har kundklientkontakter att man faktiskt tar tillvara den resurs som redan finns och kanske uppmuntrar och ser till att det fungerar inom där det finns brister idag. Vi ska också komma ihåg att just språkpolitik är en ständig pågående rörelse. Det som fungerar idag behöver inte fungera imorgon. Det som fungerar igår behöver inte fungera idag. Och därför måste man hela tiden vara på alerten. Och det gäller alla nivåer i samhället.
Om ni tittar framåt i kristallkulan, så hur kommer de här sakerna att utvecklas? Rika, börjar du?
Oj, det där är en väldigt, väldigt svår fråga. Men jag vill tro att saker och ting blir bättre. Jag vill tro att det här, just som jag har sagt, att unga verkar vara väldigt intresserade av språk och förstår, och just i skolorna det här, man börjar med nya språk tidigare och tidigare och så vidare. Så jag vill tro att människor blir, att den allmänna diskursen blir mer öppet. Jag vet inte om det här är bara en utopi som jag försöker upprätthålla för, men...
Mm. Ja. Anders Fransson.
Jag skulle säga som så, vi har kloka ungdomar. Det är, liksom det är enkelt att konstatera. Och jag tror att de liksom de lyckas överbygga de här skillnaderna och de här problemen som vi nu har diskuterat idag. Det som man sen kan fundera kring är ju förstås, kristallkulan är ju inte tillgänglig i det här skedet, men en svår fråga. Men jag tror på ungdomarna, det gör jag verkligen. Sen kan man ju eventuellt tänka sig att, och det var vi också inne på tidigare, det här med populismen. Jag tror populismen håller på att bränna ut sig själv lite. Den tysta majoriteten, som sagt, har inte reagerat. De röster som hörs, de hör till de extrema. Jag vill påstå att det kanske inte nödvändigtvis är så uselt som det framstår i olika sammanhang.
Jag vill kanske ännu säga, ursäkta mig, jag vill kanske ännu säga att det första steget är att våga prata, våga använda språk, alla olika språk man bara kan, ens lite. Att man skulle på något sätt bli av med tanken att man måste kunna prata eller skriva perfekt svenska eller finska, och att man gör bort sig om man gör något misstag eller stavfel eller så vidare. Så bara vi blir av med den där tanken. Så.
Jag tror också att nyckeln till framgång är nog kommunikation. Och för att vi ska kunna kommunicera måste vi behärska språk. Och många språk. Och det här gäller både för individen men också för samhället, för nationer. För jag tror nog att i grund och botten så inser nog alla hur viktigt det är med att vi behärskar flera språk. Och att vi också använder de språken.
Kjell Herberts fick sista ordet i slaget efter 12. Övriga deltagare idag, Anders Fransén och Rika Arnos. Mitt namn är Filip Sten och slaget efter 12 hör ni igen i morgon.